Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du vet, det var som att trycka på en öm punkt som bara fick mig att falla ihop och gråta. Och det är ju klart att det ser ut som att jag är något offer liksom. Men det ska folk ha jävligt klart för sig, att jag är faktiskt inget offer. För är det någonting jag är, så är det en överlevare. Och det är ingen som någonsin kommer tro, ni får gärna tro att ni kan ta er rätten och se mig som ett offer. I couldn't care less, men jag är inte det. Och det är min fasta övertygelse, och det räcker för mig.
Men jag ska säga hej och välkommen till kändispodden Anna Toledano Bok.
Tack så hemskt mycket.
Eller heter du Bok Toledano?
Nej, du sa helt rätt, Benjamin. Du har sån koll på oss kändisar, min san.
Men, och dig har jag, i allmänhet, och dig i synnerhet.
Ja.
Och jag är superglad att du är här.
Tack så mycket, jag med.
Jag har ju känt dig sedan 1900-talet. Och jag har ju träffat dig för första gången på väldigt länge. Och jag tycker att du är en helt annan person.
Är det så?
Ja. Jag ska inte säga så här på ett positivt sätt, för det betyder att du var något annat förut. Men du har mognat på något sätt.
Vad kul att höra. Det känns som att jag har gjort det.
Och då tänker jag så här. Att vad har hänt?
Nej, men framförallt så slutade jag ju liksom upp med att ljuga för mig själv. Jag har alltid stoltserat med att jag är väldigt ärlig med andra. Och det har jag faktiskt varit. Det kan liksom ingen ta ifrån mig. Och det är väl det jag liksom, så här, verkligen har känt att jag vill äga. Men å andra sidan också så måste jag ändå någonstans ifrågasätta även den ärligheten lite grann. För att om man ljuger för sig själv, ja, då kan man inte riktigt äga det där fullt ut, tycker jag. För att då har man ändå det där i sig, liksom, att man liksom hittar. Och jag har ju också varit ganska mycket så här, jag har haft svårt att uttrycka mig och äga liksom mina egna misstag. Liksom haft väldigt lätt för att se andras misstag i liksom, att man kanske har blivit osams eller gått skilda vägar eller vad det nu än må vara för någonting. Och när jag då kom till Ekosunds slott och medverkade i Biggest Loser VIP, så insåg jag väldigt, väldigt snabbt där på plats att, nej, men när man gick in i ett litet isolerat rum och satte sig så här med ett kamerateam, ljud och ljus och sen en inslagsproducent som sätter sig ner och på riktigt ställer de här jobbiga frågorna. Och man måste rannsaka sig själv. Det var så här, jag hörde ju hur dum jag lät. Det blev så här, nej, men du kan ju inte sitta och säga så här. Och då var det bara så här, pang, pang, pang. Den ena liksom självinsikten på den andra bara liksom... Alltså det var som att springa rakt in i en vägg liksom. Varenda gång. Och jag hade liksom mina team, men jag hade speciellt ett team som väldigt ofta blev rörda och sa det, shit, alltså vilken insikt. Och oj, vad hård du var mot dig själv nu. Så att jag liksom slutade att ljuga för mig själv. Och det behöver inte alltid, om någonting händer, om man blir oense till exempel, så behöver det inte alltid bara liksom vara någon annans fel. Vi har del i det båda två. Men på olika sätt. Och att våga liksom äga. Och folk tror ju att jag är liksom helt gränslös. Att jag kan prata om allt i tid och otid. Och jag har inga spärrar och whatsoever. Jag är helt transparent. Och andra tror att jag kan inte ta kritik. Jag tål inte kritik. Jag kan inte argumentera. Jag kan inte diskutera. Alltså, det är ju så fel. Mm. För... Alltså kritiserad har jag blivit sen jag var 14 år och jag är 48. Mm. I 34 år av mitt liv har jag blivit granskad på olika nivå av olika typer och för vad det nu än må vara. Och liksom konstruktivt och ibland väldigt, väldigt bara liksom destrukt. Alltså elakt och nedsättande. Och...
Men på vilket sätt har det påverkat dig då? Om du säger att... Det är ju både en gåva och en förbannelse att vara en av Sveriges mest kända personer. Så tillvida att om vi går ut på Kungsgatan här utanför Acast där vi sitter nu och du går från Stureplan och upp till Hötorget så kan man ge sig tusan på att, alltså utan att överdriva, så skulle säkert 80-85% av alla personer som du passerar veta vem du är.
Mm.
Och då blir man ju... Alltså då blir det ju intressant. Alltså du har ju varit... minst lika mycket eller kanske mer omskriven som person än som din yrkesroll.
Exakt.
Och vad tror du det beror på förresten?
Ja, men det är väl för att jag är väldigt stark. Liksom. Och det är ju kittlande också med någon som vågar vara väldigt öppen. Och då tror man så här att bara för att jag är väldigt öppen så är jag inte privat överhuvudtaget. Men det är ju den största missuppfattningen. Min öppenhet skulle betyda att jag inte är privat.
Mm.
För tro mig, alltså du känner mig väl, Benjamin. Du har träffat mig i många transparenta situationer då jag har varit sårbar och stark, glad och negativ, lycklig och aggressiv. Du har liksom sett väldigt många delar av mig. Men jag törs faktiskt säga att inte ens du har sett hela Anna. Inte, liksom, du har inte alltid sett hur jag kan liksom, fostra mina barn eller diskutera tillsammans med Roberto. Ja, men det finns ju en orsak och anledning till att han och jag är kärare och lyckligare snart 21 år senare än vad vi var när vi precis träffades.
Mm.
Det är ju jag frågade honom, jag sa så här, älskar du mig? Så här, för någon vecka sedan. Han bara, jag är inte bara älskar dig, jag är förälskad i dig. Han bara, jag tänker på dig hela tiden. Jag längtar efter dig och jag njuter så otroligt mycket av var minut jag får vara med dig. Det är rätt häftigt liksom. Och det beror ju på att han och jag har diskussioner. Vi pratar politik, vi pratar vad som helst liksom. Vi pratar barnen och vänner och hur det är på jobbet och alla saker. Och vi är ju varandras bästa bollplank och det är ju för att han känner att jag lyssnar på honom och jag känner att han lyssnar på mig. Och så att, men jag är ju så här, och sen är jag ju tokig, jag är ju liksom spanjorska. Jag har ju det här hetsiga, högljudda och liksom vilda i mig. Och sen är det väl det lite att jag... kan väl också tycka att jag var lite präktig, lite lillgammal. Låg inte runt med massa killar. Jag liksom träffade ju Felicias pappa när jag precis hade fyllt 15 år och levde faktiskt tillsammans med honom i 14 och ett halvt år. Och sen så, och på det då räknar jag inte ens med den timeouten som jag hade från honom på 10 månader. Och då hann jag dejta. Då hade jag två härliga äventyr. Ja, det var mysigt.
Hade du bara två?
Mm, Nej, men då hade jag två härliga äventyr. Det var väldigt...
Ja, och några mindre härliga.
Nej, faktiskt inte. Det var två härliga äventyr. Mm. Men sen så gick jag ju tillbaka till Felicias pappa och försökte med honom igen. Men det gick inte. Mm. Sen separerade vi och 4 månader efter det så träffade jag Roberto. Så att jag har ju inte varit liksom ett litet bi som har flugit från blomma till blomma. Mm. Och kanske är det väl någonstans det som gör att jag idag som mogen, vuxen kvinna faktiskt vågar äga min sexualitet, vara stolt över min relation och mitt äktenskap och att jag känner så mycket kärlek och passion för min man och känner att jag får det tillbaka av honom. Och då ska vi märka väl att jag gör det här som Sveriges rikstjockis. Mm. Och sen helt plötsligt så lyckas jag med någonting som folk vet hur jävla svårt det är. Nämligen gå ner en väldig massa i vikt och ändra mitt liv. Och det är ju oerhört provocerande att man gör det som kvinna. Och heter man då dessutom Anna Bok, då ska man ju liksom stenas till döds nästan. Mm. Det är så det känns.
Ja. Men på vilket, för jag som sagt, jag känner det. Jag vet vilken vinnarskalle du är. Och det har ju visat sig i Let's Dance till exempel och i andra typer av program.
Och då har jag inte ens satsat lika hårt.
Nej,
alltså, jag bullshittar mig ju själv så länge. Och jag kan inte. Och nej. Inte en enda jävla gång så sa jag nej. Jag kunde tänka det tyst för mig själv. Men sen så kom den där rösten och bara sa, du gör det här. Du kan det här. Försök i alla fall. Mm. Och det var en sån mental förändring i mig. Så hade jag haft den då hade jag sopat banan med dem. Då hade jag vunnit Mello också. Mm. Men för att där går man in och då, det går inte att tvivla på sig själv. Mm. Minsta lilla.
Men jag tänker, du fick ett hatbrev tror jag.
Mm. I samband med att jag åkte in.
Ja, precis. När du åkte in eller när du stack iväg till Biggest Loser så fick du ett hatbrev som du har sagt att du tog med dig på den resan som också peppade dig till att kämpa.
Mm.
Och jag är lite nyfiken på typ vad stod det i det? Som var så starkt att det gav dig styrka.
Mm. Jag fick ett anonymt brev och det är liksom olustiga i den här historien är att jag är ganska övertygad om att det här är en människa som har funnits i min direkta närhet tidigare. Det här är en människa som jag har förmodligen umgåtts mycket med, som känner mig, men vi är inte en del av varandras liv. Och då kom det här brevet. Och då stod det bara så här, du är så jävla patetisk, kan inte du sluta och ljuga för alla, för du är så jävla transparent. Vem tror du att du lurar att du bara skulle väga 75-80 kilo? För det ser ju till och med en blind att du, din feta jävla gris, väger mer än 100 kilo. Och det här landade så jävla märkligt i mig. Liksom. Jag blev inte ledsen, jag blev inte arg, jag kände mig rätt tom. Liksom. Jag tänkte så här, gör jag det? Ljuger jag för mig själv? Kan det vara så att jag har gått upp så mycket? Känner inte jag min kropp? Jag började liksom ifrågasätta mig själv om jag ljög för mig själv och om jag bara liksom levde i någon typ av försvar liksom. Men inte för en gång så tänkte jag att jag skulle ställa mig på vågen som står under sängen på Robertos sida, för han gillar att ha koll på sin vikt. Och där står den. Inte en enda gång kände jag mig lockad att ställa mig på den där vågen. Men jag bestämde mig för att oavsett vad vågen säger om 2 veckor när jag kliver upp på den här Biggest Loser VIP-vågen så ska jag ta tag i det här. Och jag ska ta tag i det här för min hälsa. Jag skiter i det här med att bli smal för att bli accepterad eller att jag ska bli vacker. Och blir jag bara smal, då löser det allting. Då kommer jag bli accepterad. Jag släppte alla de tankarna där och då. Och så visste jag att oavsett så vill jag inte vara en bystander. Jag vill inte stå vid sidan om i skidbacken och titta på min man och mina barn när de åker skidor. Jag vill kunna snöra på mig ett par skridskor. Även om jag åker jättedåligt så vill jag åka skridskor. Jag vill leva mitt liv. Och därav min otroliga... Sen rev jag sönder det där brevet och kastade det. Och... när jag klev upp på vågen och den visade 79,9 kilo. Yes! Då jävlar! Och nu small det i mikrofonen. Ja, det är bra. Ni ska vakna lite, ni som sitter här och lyssnar. Sitter där och somna. Nej, men alltså jag blev ju så profounded. Alltså så bottenlöst lycklig. För det var det första indikationen på att Anna... Ingen känner dig så bra som du känner dig själv. Men nu, cut the bullshit. Sluta upp med jävla försvar och ursäkter. Nu kör du. Och du vet, det tände en eld som jag bara känner så här. Du vet, jag blir så taggad nu när jag går tillbaka till det.
Jag ser det.
Nej, men du vet, det brinner i mig. Alltså på riktigt. Mm. Och det är det jag vill att folk ska hitta sin inre eld. Det säger, ja, du ska glöda, känn din inre glöd. Fuck glöden för helvete. Hitta elden och bara brinn. Brinn, brinn, brinn. Och idag när folk hatar på mig så är det genuint så här, gratis bränsle i min tank.
Mm.
Jag vet inte vem du är. Jag bryr mig inte vem du är. Ibland kan jag känna en liten känsla av att ja, du är ditt lilla troll. Du och jag, vi har ett förflutet tillsammans. Men det spelar ingen roll. Jag känner inget agg mot någon som inte finns i mitt liv längre. Jag älskar och förlåter. Men vi behöver inte vara en del av varandras liv. Det är liksom, jag har kastat allt det där. Minnena finns ju kvar. Men fokuset är någonting helt annat, Benjamin. Mm. Förstår du?
Ja, men här har ju du själv gett svaret på varför du är en sån härlig medieperson.
Ja, jag vet inte om jag...
Nej, men det är ju det här. Som jag som har en bakgrund inom tv-produktion och gud och allt möjligt.
Ja.
Och nu jobbar på Aftonbladet Nöje, där vi också älskar dig.
Ja.
Rubrikdrottningen.
Ja.
Det är ju det. Du är ju...
Får jag bara fråga dig nu? Kan inte du hjälpa mig att dementera en sak?
Ja.
Hur ofta ringer jag till er och ber er skriva om mig?
Nej, du har faktiskt aldrig ringt vad jag vet.
Tack så mycket.
För att jag har däremot ringt till dig.
Ja, du har ringt till mig. Nej, men det är också en sån där grej som... Jag är ju jätteglad att media är intresserad av mig. Och jag det är en svår balansgång. För jag försöker ju liksom att finnas tillgänglig. Och liksom, jag vet ju att det här är en sida av myntet. Sen är det så att jag har haft fantastiska journalister som nu har velat göra stora såna här livsporträtt med mig. Men i nuläget så har jag ändå valt att så här, inte just nu. Jag vill inte diskutera arga snickaren VIP och mer. Jag har inget behov av att älta min diskvalificering i Melodifestivalen. Alltså, det är så här, enough is enough. Det räcker nu. Sen bara för att femman liksom fortfarande tjänar pengar på det och visar det i repris för 10:e gången så är det liksom inte okej. För det där är 3,5 år sedan. Då har jag faktiskt min fulla rätt och jag bryr mig inte om ni står 100 000 och säger nej, du har fel. Du har fel. För jag anser att jag har rätt att säga, vet du vad, jag diskuterar inte det. Och jag står fortfarande för min åsikt att Anders inte hade en ryggrad och var ärlig mitt i meningsskiljaktigheterna. Men det var faktiskt de som fick pynta och komma och göra om och göra rätt. Jag gillar inte att man ska älta. Det säger, är man intresserad av vad var problemet mellan Anna Bok och Arja Snickan? Det är ju bara att googla. Du kommer ju få så mycket artiklar och grejer och information. Och vem bryr sig liksom ens?
Ja, nu ska vi inte älta det.
Nej,
mer.
Nu skiter vi det. Men du fattar vad jag menar.
Jag ska älta en sekund. Jag undrar bara, när träffade du Anders senast?
Det gjorde jag när han var med i Let's Dance. Och det var nog precis innan jag faktiskt... Bara dagarna innan jag åkte till... 4 dagar innan jag åkte till Biggest Loser förra året. Då var jag där. Det var just den fredagen han åkte ut. Det kanske var hans karma. Ja. Vem vet?
Kände du så när du åkte hem ifrån studion?
Nej, verkligen inte. Jag kramar honom och jag tycker fortfarande liksom om Anders för de sakerna som han förtjänar att bli omtyckt för. Men det är ju mycket som händer under de där inspelningsdagarna och mycket som klipps bort. Och när man då sedan redigerar ett program och sätter ihop det så gör man det ju liksom så lockande som möjligt för tittarna. Och man fokuserar på vissa saker. Och jag var ju djupt deprimerad. Jag var ju mitt uppe i en depression som jag liksom försökte hålla mig liksom... Jag kämpade liksom febrilt för att hålla näsan ovanför vattenytan och ville liksom inte visa det utåt. Men varje gång han liksom la handen så här psykologiskt på min axel och klämde till och bara, men Anna, du vet, det var som att trycka på en öm punkt som bara fick mig att falla ihop och gråta. Och det är ju klart att det ser ut som att jag är något offer liksom. Men det ska folk ha jävligt klart för sig, att jag är faktiskt inget offer. För är det någonting jag är, så är det en överlevare. Och det är ingen som någonsin kommer tro... Ni får gärna tro att ni kan ta er rätten och se mig som ett offer. I couldn't care less, men jag är inte det. Och det är min fasta övertygelse, och det räcker för mig.
Mm.
Och jag har också rätt att liksom någonstans faktiskt bita ifrån.
Mm.
Jag skulle ju aldrig säga till dig, men Benjamin, varför gör du det till ett offer i det här?
Mm.
Alltså, det är ju så oförskämt, va? Det är så bottenlöst, respektlöst. Så att, jag vill inte vara den typen av människa i alla fall.
Nej. Men tycker du att vi, nu tar jag på mig vi, men media har varit as mot dig?
Nej, men alltså jag tycker inte att de... Alltså, jag lägger inte liksom hela skulden på dem. Men de gånger som det har varit absolut... liksom värst, det är ju de gånger då jag känner att man har varit ärlig och man har delat med sig om sitt liv, att alla de här svåra operationerna som jag har behövt genomlida, jag har liksom ändå, för mig är det ju en verklighet, och för min familj i synnerhet är det ju en verklighet att jag har varit nära på att dö vid 5 olika tillfällen. När man då blir uppsökt på sjukhus och de frågar, och man säger så här, jag är jätteledsen, men jag orkar inte ta det här nu. Det är bara, ja, men vi har förstått att det är allvarligt. Och, så här, och då är man där, man är snäll och man är liksom en svag stund. Och så säger man några meningar och så resulterar det liksom i en smaskig rubrik. Och när man väl börjar bli liksom pigg och kry... och ska återhämta sig, då ska man liksom bemöta de här rubrikerna och löpsedlarna som man inte ens själv har sett till en början. Och barnen har kommit hem och varit ledsna och haha, din morsas mage sprack på Odenplan. Och det är liksom så här, nej, det har ju aldrig hänt. Och man gör sig lustig liksom i tv och jag har ingenting emot att man gör parodier på mig och förlöjligar mig. Det har de gjort i liksom Stuttgart-gruppe, och det är liksom after dark, och jag ser det snarare som en hyllning. You're somebody som de liksom intresserar sig av, och sen kan det vara på gott och på ont naturligtvis, men jag har liksom aldrig tagit speciellt illa vid mig av det, förutom när man då så här håller upp en stor jävla TBN-stek och så står Ulf Hjält och skämtar liksom om att det skulle vara min mage som liksom har exploderat. Det är smaklöst och framförallt jävligt respektlöst. Och Måns Möller och ligan sitter liksom och garvar åt mig att jag skulle inte bli behjälpt av ispickar om jag ramlade ner i en isvak, för jag skulle sjunka som en gråsten liksom. Ja, men du vet, det är smaklöst och det är respektlöst, men alla de här människorna möter jag ju fortfarande. Och the shame is on them liksom.
Men jag tänker att du känns hyfsat stark, eller mycket rinner av dig.
Mm.
Men, eller vad säger man till barnen? Att när man går till ICA till exempel och ser de här rubrikerna, ja, eller när de hör på skolgården, ja, det kanske är ännu värst, för då, ja, är det också så här, i tredje, fjärde, femte hand och historier.
Exakt, de har hört från sina, ja, äldre familjemedlemmar och föräldrar eller vad det nu än må vara. Nej, men alltså, vi har ju gjort det väldigt odramatiskt, och precis som du säger liksom att man ska inte ta så illa vid sig av det. De förstår inte bättre. De vet inte hela historien. De har hört att nu har mamma opererat sig, och de förstår inte liksom allvaret i det här. Och vi har ju alltid liksom tagit väldigt många av de här dumheterna och elakheterna i försvar faktiskt. Alltså, jag försvarar mina mobbare när jag har varit tvungen att sätta mig ner och snacka med mina barn och berätta liksom. Och sen ska jag också få dem framförallt att bli lugna, att inte mamma är ledsen, att inte mamma mår mera dåligt. Och det har ju inte alltid varit så lätt, men jag har, mina barn säger idag, och nu är de ju liksom stora, och de säger det, du var verkligen fenomenal på att prata med oss om, om allt, och om känslor och tankar och funderingar. Och jag har ju också sagt till dem att jag blev jätteledsen för det här som de skrev, men det känns mycket bättre nu. För att jag, och sen så har jag liksom förklarat då hur jag resonerar. Så att, och det gör vi ju fortfarande. Jag skojade med kidsen här om dagen när jag var live. För jag hittade en mobil, eller en bild i min mobil där jag står emot en vägg och blir spraytannad i stringtrosor precis innan finalen på Biggest Loser. Jävlar vad tajt jag var, alltså shit. Det var så, jag bara fan, vad skulle hända om jag la upp den här bilden, tänkte jag. Man ser bara min rygg, lite så här väck i ryggen. Man ser min rumpa och mina liksom muskulösa lår och mina vader är liksom bara så här smack. En kvinna liksom 47 bast, tappat 74 kilo i vikt och ser ändå rätt tajt ut liksom. I would break the fucking internet, kan jag säga. Jag skulle ju aldrig kunna lägga upp en sån bild. Jag skulle aldrig kunna lägga upp en sån bild, för då skulle jag typ bli slaktad. Och då var det så roligt, för då skojade jag med kidsen och så här. Ja, för jag tänkte, och om jag kan göra det här, då kommer de att säga det. Och Felicia, hon bara, det första hon sa, hon bara, nej, det kan du inte. Men inte för att det är något fel på bilden. Det är för att det är du.
Mm.
Lägger du upp den, då de kommer inte vara snälla emot dig. Det är inget fel på bilden och du har ingenting att skämmas för. Och egentligen borde du bara trycka upp den. Antonio, han bara, du får väl lägga upp vad du vill. Och Vanessa, hon bara skrattar. Hon bara, jag skulle inte störa mig. Jag tycker du är fantastisk. Du, alltså, varför inte?
Mm.
Och det är så kul, för man får de här olika svaren från ungarna. Och de säger alltid vad de tycker. Nej, mamma, nej, nu, nej, du får inte. Och ibland är jag så här i live och så vet de vad jag tänker. Mamma, nej. Och så gör de tecken och bara, nej, jag ska inte, jag skojar bara. Så att jag har en otrolig respekt för min familj och hur barnen mår.
Har du varit tvungen att ljuga för dem någon gång? Alltså att säga att allting är okej och sen så skickar iväg dem till skolan och sen så har du kanske känslorna kommit när de har gått till skolan.
Jo, men det är klart att sanning med modifikation för att skydda dem i första hand naturligtvis, det har jag ju gjort många, många, många gånger. För att jag vill ju inte lägga min smärta och liksom min oro när jag liksom gick på knäna med min ekonomi, så är det, mamma har inga pengar och nej, självklart inte. Alltså, hur löser jag den här situationen? I have to get shit done. Alltså, om det handlar om att sälja mina smycken eller om det handlar om att liksom ta extra kneg eller vad det nu än är, så är det klart att jag aldrig applicerat. Så, ja, någon gång har väl ungarna hört att man är orolig och man är lite stressad. Men jag har jobbat så hårt för att liksom skydda ungarna, men ändå vara ärlig med dem. Få dem att våga visa känslor. Våga visa sig svaga. Be om hjälp. Det har ju varit mitt största handikapp. Får jag säga handikapp? Förstår du att när jag ska säga det så blir jag liksom orolig att om jag säger, det heter inte handikapp. För det är så här, det är något pekfinger hela tiden. Nej, men du förstår vad jag menar. Det har varit mitt största hinder. Att jag har varit dålig på att be om hjälp. Jag har varit dålig på att säga nej. Eller sagt, nu går vi över en gräns som jag inte tycker är okej. Jag vill inte prata om det där. Mm. Utan jag försöker alltid vara tillmötesgående. Jag vill vara öppen. Jag vill inte vara svår.
Mm.
Jag vill inte vara det. Många gånger har jag tänkt att jag måste ändra mig. Och Anna, nu när du går på det här mötet och nu när du ska på det här eventet, tona ner. Och när du är på den här middagen nu, tänk, alltså, ta inte över. Men det spricker varenda jävla gång.
Ja, fast det är som du är som person.
Det är liksom...
men jag tänker också så här att kan media... bilden av dig har stått i vägen lite för yrkes-Anna. Alltså jag tänker,
har det
pajat vissa chanser för att du har varit mer en mediapajas än en artist?
Ja, tveklöst. Det är nog det enda som jag... Annars så har jag liksom inte egentligen några problem med media, för jag vet hur det funkar. Mm. Men just det som du säger... Det kan jag verkligen skriva under på, att man har satt mig i ett fack som är så jävla trångt, va, och smälla ner en fjällko i ett sånt litet fack, det är fan inte schysst alltså. Det, lite space behöver en fjällko, åtminstone ett sånt här rum som vi sitter i, förstår du? Man har inte velat, men ibland, vad de har lyft mig, som i Let's Dance och Körslaget och liksom, och även i Biggest liksom. Där, vid sådana tillfällen då har jag ju fått så mycket kärlek och jag har blivit vald till årets kvinna gånger två och hitan och ditan, och jag har ju fått jättemycket fina grejer också, så att media har verkligen inte bara varit elaka och dumma mot mig och jag är så missförstådd och det är inte det.
Nej, jag menar inte heller riktigt så.
Nej, folk kanske tror att jag tänker så, men det gör jag inte. Men däremot så tycker jag inte att de har velat ge mig cred. Jag gjorde ju en duett en gång med en kille som heter Claes Jagborn. Och vi släppte den här covern som hette I Go To Pieces under ett pseudonym som hette First Unit. För att jag kände så här, jag skulle vilja bli kritiserad inom situationstecken, få kritik, få respons på mig som sångerska, på mig som artist, utan att man faktiskt visste att det var Anna Bok man lyssnade på. Och jag kan säga dig, det var något av mitt livs absolut bästa recensioner. Men så fort det stod klart att det var jag som var den ena delen av duon First Unit, då bara dog det. Den slutade spelas på radio. Det bara tvärdog. Och det är ju jättemärkligt. Och det är det också som har lett fram till att jag har fått jättemånga låterbjudanden. Både av kända och okända. Men jag har bestämt mig för att jag kommer inte att släppa någon ny musik bara för att, om det inte känns bra, om det inte talar till mitt hjärta, om det inte är det. Because I've been there, I've done that. Det betyder jag har varit där, jag har gjort det. Och är det min lott här i livet, så är det min lott här i livet. Jag kommer överleva. Musiken är min stora passion. Den är en del, jag går till och med headphones på stan. För att jag lyssnar på musik hela tiden. Och jag går på stan och ibland kommer jag på mig själv att jag liksom mimar med i texter. Och jag skiter i vem som ser mig och vem som tycker någonting om det. För att musiken kommer alltid vara den största källan till tröst, till glädje, inspiration, styrka, kraft, mod, allt för mig. Och jag sticker inte under stolen med att jag vill släppa ny musik, men inte till vilket pris som helst. Och jag kan göra mello, jag skulle älska att göra så mycket bättre.
Vad tycker du om årets säsong?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är inte den säsongen som har berört mig allra, allra mest. Jag känner inte mycket spontant att jag har längtat till varje lördag, utan jag har känt så här, ja, men jag kan titta på det när jag har tid. För nyfiken och intresserad och liksom, det är jag utan tvekan. Men jag är ju så otroligt glad att TV, produktionsbolaget och Fyran valde att ta med Albin Stor och Linnea Henriksson. Och med det sagt så menar inte jag någonting illa emot Charlotte eller Christer eller Erik. För jag tycker de är fantastiska. Stor kände jag till och hade hört lite grann och visste liksom att det är en jäkligt musikalisk och härlig person liksom. Albin, vilken sångare. Man bara, nej men jag dog. Och Linnea har ju också tyckt liksom jätteduktig när hon var med i Idol och allt sånt där. Men hennes tolkningar, alltså det har ju varit såna käftsmällar. Och när hon gjorde den här Dansa på din grav, alltså det var ju den låten som jag hade valt om jag hade fått äran att vara med och i samma säsong. Och Louise också, jag glömde Louise. Förlåt att jag glömde dig. Men det är liksom, och de har varit bra, men på något sätt så har inte de rört mig så där som Albin och Stor och Linnea har gjort. Liksom.
Men varför förtjänar du en plats i Så mycket bättre?
För att jag har gjort så otroligt mycket mer än vad folk faktiskt känner till. Och att jag har framförallt jobbat med så otroligt kompetenta människor. Jag har ju liksom och fått jobba i studios som människor liksom skulle liksom dö. Jag har fått spela in plattor i liksom Polarstudion, KTH-studion och Soundtrade som fortfarande ligger kvar på Råsunda vägen. Och jag har liksom jobbat med Pelle Lindvall, Rutger Gunnarsson, Lasse Velander och några av dem finns inte i livet längre. Lennart Sjöholm, Lasse Holm, Ingela Pling Forsman, Christer Sandelin, Tommy Ekman, Per Gessle, Marie Fredriksson, Lasse Lindbom, I can go on and on and on. Hör du inte? Mina körsångare har varit Lotta Engberg, Tommy Nilsson, Lili och Sussi, Sharon Dyell, Magnum Colton Price. De har körat åt mig. Det är så här, det är fantastiska artister, musiker och kompetenta människor som jag har fått jobba med.
Men det är där jag menar att media har fimpat din musikkarriär.
Ja.
Men om man skulle plockat upp det spåret,
ja,
och låt säga att jag hade varit producent för Så mycket bättre, och jag hade tagit in dig, och att jag hade producerat årets upplaga, då tänker jag ju att när man ställer upp de här 7 personerna som är med, så är ju du mest lik i genre Charlotte Perrelli.
Ja.
Så att om vi lyfter bort Perrelli från årets säsong och stoppar in Anna Bok istället. Så att du är med Louise och Christer och Erik och Stor och Albin och alla vad och gud alla heter. Vilka låtar, vilken låt skulle Christer tolkat av dina låtar? Vem, alltså om du fick själv önska?
Ja, oj gud, alltså det där är ju jättesvårt.
Men jag bara tänker så att lyssnarna ska förstå. För att om man är kanske 20 runt 20 eller mellan 20 och 30 så har man inte riktigt koll på din repertoar.
Nej, nej.
Och du har ju varit med flera gånger i Melodifestivalen, men du har gjort andra låtar också.
Ja, men jag kan svara nu när jag har i minne. Linnea Henriksson, alltså, hon skulle kunna göra en sån otroligt häftig version på typ Killsnack. Alltså den hade ju passat henne. Hon hade kunnat skriva om den och göra den väldigt fyndig så att den skulle matcha dagens liksom, ja, dagens, vad säger man, puls, om man säger. Och jag tror att Christer Sjögren skulle kunna ha gjort en härlig Samba Sambero. Jag tror att Erik Gadd skulle kunna lätt ha valt någon av mina egenskrivna engelska låtar på det Japan-albumet som jag faktiskt var med och skrev alla låtarna, både text och musik till. Det finns många lite soul-inspirerade låtar där som han lätt skulle kunna vrida till någonting ännu souligare, ännu funkigare. För det var egentligen det drivet jag hade mer, att jag ville ha mer bas och jag ville ha liksom, men då Alban sa det måste vara stabilt, det ska vara så här, det är bra, det är lite pop, soul, så lagom, tråkigt lagom. Nej, men du vet, och jag tror att Albin, han skulle liksom, han skulle också kunna göra någon av mina egenskrivna låtar, eller kanske Runt, 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 eller Livet går vidare av Christer Sandelin och Tom Ekman. Det finns så mycket mer faktiskt att visa upp av mig, som jag tycker att jag liksom skulle förtjäna den, för jag har jobbat jävligt hårt alltså.
Vem skulle göra ABC då?
vem skulle göra ABC? Då är ju inte Charlotte med. Nej, just det. Alltså, stor. Han skulle bara kunna göra en fet jävla rap av ABC, liksom. Och bara lägga in lite nya, liksom, textrader och bara pimpa upp den så här stenhårt, liksom. Jag tror han skulle greja det. Utan tvekan. Han skulle få den till nya höjder med sån enorm substans i. Och det finns... Jag kommer säkert komma på andra låtar. Champagne, en låt som jag...
You give me champagne.
Den är riktigt tung. Alltså,
den
riktigt...
kanske Louise kan göra.
Ja, gud, den skulle hon... Och lite bluesy sådär med munspel. Och... Det finns potential. Och tro mig, jag skulle göra det programmet med så mycket hjärta. Och jag skulle vara... jag skulle nog till och med våga säga att jag skulle kunna bli ännu mer privat faktiskt i ett sådant sammanhang än vad jag faktiskt har varit hittills.
Du skulle göra det så mycket bättre.
Ja, men jag väljer att tro det om mig själv, för att jag tror på att självförtroende är någonting som vi dras till, och om jag liksom sänder ut positiv energi så kanske jag någon gång i framtiden sitter där. Alltså, jag har sånt öppet sinne, Benjamin.
Men är det en dröm?
Ja, absolut. Absolut. Det sa jag från första säsongen. Gud, tänk om man fick chansen att vara med i det där. Och då blir jag så här, och jag kan känna den glädjen än idag. Det var som när jag satt och tittade på Mira Kimbaila i Spanien sommaren 2005. När jag säger till Roberto, alltså Roberto, varför tar de inte ett sånt här underhållningsprogram till Sverige? Så kommer jag hem. Det går 2 månader. Hej, vi ska göra ett program som kommer att heta Let's Dance. Och det bygger på, jag vet precis vad det bygger på. Strictly Come Dancing. Jag har suttit i Spanien och tittat på det hela sommaren. Och bara undrat, varför gör vi inte det här i Sverige? Så att, du vet, drömmar slår in. Men tålamod är också en dygd. Och är det någonting jag har, så är det tålamod. Mm. Jag är stolt över att jag vågar vara ärlig och säga att jag tror att jag skulle kunna tillföra någonting. Sen, det är mycket möjligt att jag inte blir publikens favorit. Eller, och liksom, det är ju också en stor risk. Det får ju inte heller folk glömma att det är ju faktiskt mycket som står på spel när man tackar ja till de här olika typerna av produktionerna som Biggest Loser VIP. Och jag sa det, make no mistake, men jag ställer inte upp i det här om inte jag känner mig 100% trygg på att jag har genuint samma procentuella möjligheter som mina motståndare. Och när jag fick det klart för mig att det har du, men det ligger på dig, då satsade jag. Mm. Och då var det liksom vinna som gällde. Nummer 1, min hälsa. Och få tillbaka livet och inte bara vara en person som står liksom bredvid och tittar på. Utan jag skulle vinna hela den där patetiska jävla tv-tävlingen. För att komma tvåa, det fanns inte. Och då gick det som det gick. Mm. Så att det.
Jo, men du har ju den skallen. Men jag tänker så här också, att en sak till om Så mycket bättre innan vi lämnar det. Det är din dröm.
Mm.
För en gångs skull få vara med i ett tv-program där det handlar om det man egentligen sysslar
man
med. Det pratade jag med Charlotte också.
Ja, att man älskar.
Att hon för en gångs skull då får förknippas med musik.
Ja.
Hon har ju, hennes mediaperson är ju lite lik dig på det sättet. Att hon är så himla mycket för svenska folket intressantare som person.
Exakt.
Än som artist.
Än som artist,
Men vad hade det varit värt? Vad hade du, många skulle ju kunna gå över lik för att uppnå vissa drömmar. Men vad är du beredd att satsa? Så hade du liksom kunnat göra det gratis, eller hade du kunnat...
Nej, varför skulle jag göra det?
Ingen
för?
Aning. Jag tänker om det är 100 artister som kan få vara med. Jag tänker mer så att, för det finns ju jag så fattar. Många artister.
Mm. Nej men absolut. Gratis och gratis. Det är ju ingenting som är gratis här i livet. Och min tid är ju värd lika mycket som någon annans. Och jag måste ju också inse mitt medievärde. Så alla de där naturliga aspekterna, de kommer jag ju alltid. De har jag blivit bättre på och ha i beaktning också. Så, men precis som du säger, man satsar ju otroligt mycket själv. själv också. Och det är självklart att jag inte liksom värdesätter pengarna i första hand i ett sånt läge. Utan det handlar ju om chansen och möjligheterna och mervärdet. Vad den tiden och de möjligheterna faktiskt kan ge för framtiden. Så att det är klart att det skulle vara det absolut primära. Men samtidigt så är ju jag inte så korkad som en del tror. Så att jag är ganska vass på att förhandla och är helt övertygad om att jag skulle vara jättenöjd och jätteglad och tacksam. Men jag skulle inte, jag gör ingenting för pengar. Pengar behöver man ju, behöver en inkomst. Men att det skulle vara det som står och liksom väger tyngst, absolut inte. Det gjorde ju inte Biggie Sluice heller. Jag fick bra betalt, men inte tillräckligt om jag ska vara helt ärlig. Och då tog jag ändå i. För först ville jag ju liksom att de skulle backa, och det gjorde de inte. Så med facit i hand så kan man väl säga att visst, och jag kunde ha fått mer och hitta något. Men det gav mig mitt liv åter tillbaka. Och det fick mig att liksom vakna upp, och det fick mig att våga bli ärlig med mig själv. Och den liksom gåvan och den rikedomen som det innebär, det slår ju alla pengar i världen.
Men jag tänker, när vi ändå är inne på pengar, så ska vi inte gå igenom din personliga ekonomi. Utan jag tänker mer så att folk kan kanske vara i media och säga så här, ABC, 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 gör sig lustiga. Men det har ju varit ditt levebröd, kan man säga.
Ja.
Vad vet du på rak arm uppskattningsvis hur mycket du har tjänat på ABC?
Uff, det är miljoner. Mm. Alltså, det är miljoner, allt som allt. Det är miljoner.
Både direkt och indirekt, för att du har ju fått gig på grund av det.
Exakt. Både direkt och indirekt. Mm. Så att, och det är liksom så här. Och jag har varit stenrik. Jag har varit så fattig. Va? Så att jag har gått på mina knän och bara, alltså, på riktigt, nu, vad ska jag göra? Jag fick sälja min bil vid två olika tillfällen i livet. För jag kunde inte ha kvar bilen liksom. Men sen jobbade jag mig upp och så köpte jag en ny bil. Och jag, där är jag också omvärderat. Så här, jag är inte ens intresserad av och liksom, det här med, jag älskar bilar. Men jag skulle inte lägga en halv miljon på en bil idag. Jag kan göra så mycket mer för de pengarna. En bil är bara ett transportmedel som ska ta mig från punkt A till punkt B och så vidare och så vidare. Jag har liksom, mina värderingar har ändrats väldigt, väldigt mycket bara de senaste 3 åren skulle jag säga. Jag downsizar. Jag har drömt om en stor herrgård och 12 rum och kök och bara, du vet, det ska vara det och det ska vara gäststuga. Nej, jag är inte alls där. Jag vill bara att vi ska ha det vi behöver och att det ska finnas möjlighet för folk att sova över. Det ska liksom vara bra för mig och Robert och när ungarna väl liksom flyger ur boet. Och alltså nej, men det är så annorlunda. Och även nu, vi håller ju på och letar hus.
Ja, jag tänkte
beröra det.
Nej, det vet jag inte om jag hade tänkt. Men nu när du är ändå inne på det, för då blir jag ju nyfiken eftersom jag känner dig. Och vi har inte rätt ut det här. Vi har inte pratat om din flytt.
Nej.
Men jag har varit hemma hos dig i Solna många, många gånger. Och vet att ni har en jättefin lägenhet. En stor lägenhet. Ja. Väldigt stor. Den är typ 150 kvadrat eller någonting.
Nej, den är 134, 135 kvadrat.
Ja. Okej, man räknar med uteplatsen, så är det 150.
Ja, det blir det, absolut. Med uteplatserna är den nog gott och väl 160-170 skulle jag säga.
Ja, men den är fin.
Mm.
Passar för en stor familj.
Ja.
Men vad händer i livet? Alltså, varför ska du flytta och var? Vad vill du ha?
Det är så roligt att du säger, vad vill du ha? Det är inte bara jag.
Nej, men jag tänker
att det är 4 pers till.
Jag vet, men barnen känns ju som att de kan bara vara tysta.
Lite så är det, fast ändå inte. Vi lyssnar ju på dem.
De
har ju naturligtvis sin röst i det här. Men det är klart att det är Roberto och mitt beslut till styvene och till sist. Och vi vill ju liksom flytta, vi vill ju flytta längre ut från stan.
Lite bort från stan för att få vara i fred.
Ja, det är med. Och jag kan säga så här, i början när jag och Roberto nu, vi sålde ju lägenheten ganska precis för 3 månader sedan. Precis när vi hade ju ett sommaruppehåll.
Ja, men har ni sålt den?
Ja, visst, för 3 månader sedan.
Jaha, det hade inte jag någon aning om.
Jo, för vi började med första visningen i februari-mars i år. Mm. Och då hade vi ett par visningar. Och då hade vi vid ett tillfälle då, när vi hade de första visningarna, så hade vi två familjer som ville köpa den, men fick inte lånelöfte. Och då sprack det ju på grund av det liksom. Så att det berodde inte liksom på någonting annat än det. Och sen så hade vi också ett litet uppehåll. Och så sa jag till Roberto, för att han hade ju tagit ett beslut om att inte ha några bilder i annonsen. Och det har ju jag då fått all skit för.
Såklart.
Fast jag liksom inte hade någonting med det att göra. Så då var det ju faktiskt jag som sa att, vet du vad, nu får vi ta en liten timeout här och så får du faktiskt snacka med din mäklare och ta hit en fotograf. Jag städar och gör allting i ordning. Och den här mäklaren var först så här, jag känner den här firman som gör homestaging. Och bara, jag bara, nej, vet du vad, det är vi inte intresserade av.
Du känner ju snickaren och han kan ju homestage.
Ja, nej, men jag sa det, vi är inte intresserade av någon homestyling. Det är som det är. Vi säljer inte våran styling, vi säljer lägenhet. Punkt slut. Och de som kommer in här, de kommer vilja göra det till sitt eget. Men jag vill att du ska hjälpa min man att sälja den här lägenheten. När vi då hade den där andra visningen, då var det en familj till som också ville ha den, men fick inte heller lånelöfte. Och då blev vi så här, men gud, det här, men hur kan folk ens liksom ge sig ut på bostadsmarknaden om man inte vet vad man har på fötterna? Men det lärde mig och Roberto någonting. Då kom vi också till en insikt att, vänta lite nu, när vi väl får den här lägenheten såld, då ska vi inte behöva något lån i löfte. Vi ska köpa cash. Inga lån, ingenting. Vi lever inte ovanför våra tillgångar. Vi jobbar med det vi har och nöjer oss med det, och det kommer vara good enough. Och det är precis där vi är. Mm. Så blev det sommar. Och då tog vi 2,5 månaders break naturligtvis. Och så kom vi hem från Spanien i mitten på augusti. Och i slutet på augusti hade vi då visningen. Och på söndagen och på tisdagen var papperna påskrivna. Vi har pratat om att köpa hus i 19 år. Jag tror att du till och med vet att vi ville köpa hus. Det som jag bara vill knyta an till, när vi nu då fick lägenheten såld, så kände vi också att det kanske också är lite osäkert att sälja först och inte veta. Vi vet ju inte ens i vilken riktning vi vill. Om det är väster, öster, söder eller nord. Men faktum är att vi börjar hitta en riktning, och jag som är Nacka tjej och alltid har velat tillbaka till Nacka kan säga att söder och söder om stan, det kommer det nog inte bli. Nej. Det kommer det nog inte bli. Vi har liksom inte hittat något där ute som har pratat till oss. Vi har några nu objekt som är attraktiva, som vi känner att det finns någonting här. Så jag tror att mycket snart så kommer det hända.
Mm. Och men jag tänker så att om du har sålt lägenheten, ja, hur lång tid har ni på er att flytta ut då?
Ja, men det var faktiskt lite olika, för vi hade ju 4 familjer som budade på lägenheten och sådär. Och alla hade ju lite olika önskemål. Någon ville flytta in redan nu sista december. Och 2 familjer ville flytta in i februari-mars. Men sen så fanns det då ett par med ett barn som frågade om vi kunde vara ytterst tillmötesgående. För det visste de ju att det var ett ganska orimligt önskemål egentligen, med att få flytta in till sommaren. Och när Roberto då kom hem och hade skrivit på alla papper, för han var ju iväg själv, det är ju han som står på papperna. Han ville gärna ha mig med, men jag sa, det här är din grej, du får sköta det där liksom. Och när han då kom hem och bara, vi måste vara ute i lägenheten i juni. Jag bara, va? Juni? Men för i helvete, ska vi aldrig flytta härifrån?
Men det är bra att flytta ibland.
Det är jättebra, och liksom, för oss är det så här, vi vill ha nya väggar. Förstår du? Mm. Vi är på liksom en annan plats i livet.
Ja. Fick ni bra betalt?
Ja, det fick han. Absolut. Med dagens mått mätt och hur marknaden är och det, så blev det jättebra. Och det viktigaste var att han blev nöjd. Mm. Jag lägger min tid i den delen. Och nu vet vi vad vi har att jobba med. Mm. Och vi kommer som sagt vara inte leta efter någonting överdådigt. Vi vill hitta någonting som känns som att det här... Här kan vi få lite lugn och ro. Här kan vi få distans. Också bo någonstans där jag kan känna att jag har lite koll på vem det är som kommer och går. För att jag har ju faktiskt folk som skrämmande nog uppenbarligen stalkar mig och sådär. Jag får ju meddelanden från människor som säger att jag vet att jag är bevakad. Jag är. Det är folk som har skrivit om att de har följt efter mig på restaurang. Det är många obehagliga saker.
Mycket obehagligt.
Men alltså vi skulle ju vilja... Ja, och sen får man ju inte glömma att jag är ju gift med en livvakt, liksom, en säkerhetsrådgivare som har jobbat liksom för ambassader och statsministern.
Svenska akademin.
Ja, Svenska akademin och statsministerposter och allt sånt där också. Så att, jag kommer känna mig tryggare dit vi flyttar i framtiden, tror jag, än vad jag någonsin har känt mig i Frösunda. Och där har jag ändå känt mig väldigt trygg.
Roberto brukar dyka upp på kring den 10 december annars.
Ja, exakt. Ja,
eller
ja.
Nej, inte kring det, utan när han ska tillkännage
Nobelpriset och sådär. Ja, han har ju varit liksom... nu har han lämnat över ansvaret, men han var ju säkerhetsansvarig för Svenska akademin i många, många år. Men han tröttnade väl kanske lite på det stora ansvaret, för det är ju många, många bra killar som ska vara där och jobba och sådär, och han hade mycket annat. Men de har sagt att Roberto, vi hoppas, även om du nu har lämnat över uppdraget, att du ändå fortsätter och är med här. Och så att han är väldigt, väldigt uppskattad. Och, han är ytterst professionell faktiskt. Han är jävligt duktig på sitt jobb. Men nu längtar han efter att få ett garage och siktar in sig på att bli byggare Bob i framtiden.
Ja, flytta till landet med Anna. Men vi ska knyta ihop den här säcken. För att jag håller på att behöva springa på damrummet.
Så. Ja, precis. Jag med.
men jag tänkte att vi avslutar med lite drömmar. Men jag vet ju, för jag är insatt i de här turerna kring en egen reality för familjen Bok. Och jag tycker att det är en väldigt bra idé. Det har jag alltid tyckt.
Ja, det vet jag.
Och det har ju varit alltså en millimeter ifrån.
Ja.
Vid ett flertal tillfällen säkert. Aha. Jag vet om ett där jag har varit med och det har funnits ett kontrakt i handen sen. Ett miljonkontrakt.
Ja.
Och
två sådana tillfällen har det varit.
Och då blev det inte av.
Nej.
Sen så har det funnits tillfällen igen där det har viftats med miljoner.
Ja.
Då kanske det fanns en annan anledning till att tacka nej, vad vet jag, vi behöver inte gå in på det.
Nej.
Men hur känner...
Anledningen till det var att jag ville sätta liksom, människorna i min familj framför att förverkliga den drömmen. För att hur den var så var två utav dem fortfarande minderåriga. Och jag tog det ett varv till just där och då. Och har inte ångrat det för en sekund. Men har jag lagt det på hyllan? Nej, det har jag inte gjort. Snart är de myndiga båda två.
Nej, men jag tänkte mest kolla hur står det till där? Hur ligger det? Hur ligger landet? Är det på gång?
Jag har fortsatt jättefin kontakt med produktionsbolaget. Och jag vet att kanalen har inte heller släppt det helt och hållet. Och jag har ingen aning när det kan bli aktuellt eller om det blir aktuellt. Men jag har liksom inte stängt den dörren. Absolut inte. Och det har inte de andra familjemedlemmarna heller gjort. Det jag kanske känner, det är att man kanske skulle kunna börja en reality med att, om man ska göra det nu till exempel, om vi säger att nu blir de taggade och hör det här, eller någon annan vill höra av sig, så skulle jag säga, då vill jag att det ska vara fokus på kanske mig och Felicia och mig och Roberto. För det finns otroligt mycket att hämta där. Liksom. Och de mindre liksom kan vara i periferin. Och sen när de är myndiga, båda två, så kan de kliva in och liksom själva på riktigt äga sin medverkan i programmet. Och då har man också kunnat känna lite på terrängen, att liksom hur landar det och hur är det? Och vad skulle jag som Vanessa kunna tillföra? Och vad kan jag som Antonio tillföra? Kan jag, vad kan jag säga? får min röst höras i det här? Mm. Så att man inte bara blir ett familjebihang. Liksom,
nej, men det är
ju
inte, det är inte är konstigt. Viktiga. Jag tänker på Wahlgrens värld så är ju inte Theo supersynlig.
Nej.
Och inte Benjamin heller. Han dyker upp lite då och då.
Ja, nej.
Så att det är ju Bianca och Pernilla och sen Pernillas kompisar.
Ja, men jag har ju för fan en man alltså, som älskar mig. Alltså, förstår ni vad roligt när man hänger med på hans och mina äventyr när vi går ut och dansar i Spanien.
Men
och,
hur mycket är du beredd att släppa in där då?
Nej, men alltså, då kommer vi naturligtvis att bara, jag vill ju, sen är det ju som, man får ju förstå att en reality är ju visst reality, men det är ju ändå ett visst mån av att man får stagea lite, ja, för att man filmar ju under en begränsad period liksom.
Och sen, att följa med under en Melodifestivalresa hade ju varit innehållsmässigt.
Ja, och också på den här flyttgrejen, att inreda, att liksom akklimatisera sig till att helt plötsligt bli husägare. Så att en reality, det jag skulle vara så ärlig och liksom honest som jag bara kunde, men förmodligen våga visa mig lite mera liksom bredare av den privata Anna, men aldrig till 100%. Jag har integritet. Jag värnar om mina barns integritet och jag värnar om Robertos integritet. Mm. För att i första hand så är det jag som har valt offentligheten, men hela min familj stöttar mig och de är också, alltså det de är med på, det är de med på. Det är, jag tvingar dem inte. Alltså jag vill att de ska bli lyckliga, självständiga individer som mår bra och som vet att de alltid har deras mamma och att de har vuxna som älskar dem, även om de gör misstag, även om det händer någonting som är tufft och tråkigt. Det handlar om att vara en familj och älska varandra i stort och smått, i vått och torrt. Mm. Och en reality med mig och min familj skulle bli jävligt rolig. Mm. Det skulle vara helt galet ibland, men också jag tror många skulle få en annan liksom en annan syn. Och
en mer nyanserad bild kanske.
En mer nyanserad bild. Också förstår Roberto på ett annat sätt. Och, liksom, och jag säger alltid till ungarna så här, ja, det är någon här som undrar, hur är jag som mamma? Hur är jag egentligen? Du vet att du får säga precis vad du känner. För det är liksom, jag är en hard ass mom. Alltså, jag kan vara, liksom, jag har fått höra att jag är surkärring. Och det är liksom, jag är verkligen inte felfri. Jag är inte bara en sån som accepterar. Och du, de har fått sina heta potatisar och ibland så kanske jag med facit i hand känner att nej, jag var nog lite hård där. Jag kanske rispade ett R i deras hjärta som de inte förtjänar. Men det är liksom en förälders, så här, du vet. Det är inte så lätt att alltid göra rätt. Jag är liksom en människa som alla andra och jag tycker inte om att döma människor. Och gör man fel, då måste man tåla att tyvärr det här, vad tänkte du med? Det spelar ingen roll om inte det här var ditt fel i grund och botten, men det ledde till det här. Eller, ja men det borde du väl ha förstått. Men man kanske inte gör det av olika anledningar alla gånger. Det viktiga är att man ser att de lär sig och inte gör samma misstag igen. Så det ser ut. Jag är komplicerad, men ändå rätt okomplicerad.
Och ändå rätt härlig.
Och lite besvärlig, men ja.
Och härlig.
Tack, nej, tack.
Nu läcker det snart.
Ja, nu läcker det snart här med. Ja. Nej, men tack så hemskt mycket för mysigt samtal.
Ja, det var härligt att se dig igen.
Ja, jättefint att se dig också, verkligen.
Men vet du vad, Anna? Mm. Nu tar vi varandra i handen och springer på toa.
Nu springer vi på toa.
Inte på samma toa.
Men vi kan inte kissa i kors, det blir så knasigt då. Ja. Ja.
Men tack för att du ville vara med i Kändispodden.
Tack för att jag fick vara med, jättekul.
Och tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Jag vet att jag är kort, men jag har väldigt svårt att hålla mig kort. Puss och kram, jag älskar er för att ni är fina mot mig.
Puss, puss, hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.